Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Sedan vi började jobba efter semestern så känns det som vi har konstant haft någon infektion eller virus eller något som skaver inombords. Är det inte så?
Jo, det är helt sjukt för vi sa ju det här om dagen att jag inte haft en förkylning sen precis när corona kom så fick jag corona där i mars 2020 eller vad det var. Sen dess har jag varit förkyld. Och så börjar vår dotter på förskolan. Hon har gått i en månad eller? Lite mer. Och jag har haft två förkylningar redan.
Ja, och imorgon så åker vi ju till Spanien. Och jag kan också tänka ändå, är det inte så att vi har slitit så hårt här nu i 4 veckor att våra kroppar skriker efter mer semester? Tror du inte egentligen att det handlar om?
Det är så gött för vi har haft så här typ 7 veckor semester under sommaren och bara göttat. Och nu bara, vi måste ha semester.
Jag har jobbat en hel månad.
Jo, framförallt i och med att vi har slitit som djur i vår trädgård. Och jag är så trött på jord och gräva med spade. Och till och med om man tittar på vår skottkärra, den ger vika. Till och med den mår dåligt. Den har säkert själv typ 3 förkylningar. Liksom.
Ja,
den ser ut så, Elva. Det ser ut som att den har 3 förkylningar.
En magsjuka.
Och klamydia. Helt sjukt.
Den var otippad ändå. Ja, jag tror vi får ta med vår skottkärra till Spanien också. För det är den värd.
Den har legat med grannens skottkärra.
Ja, det har den verkligen. Som för övrigt ser ut att må mycket bättre.
Precis. Ja, nej men det är ett ständigt snörvlande. Men det ska bli jävligt gött att åka till ny värme.
Det känns exotiskt.
Ja, men det känns som man kollar nu ska det ska regna här hemma. Och då sticker vi till 25, 26, 27 grader varmt.
Det blir nice. Ni lyssnar på Sparmakarpodden. Här snackar vi vardagsekonomi och vi vill inspirera till ett långsiktigt sparande. Och samtidigt får ni följa vår resa mot ekonomisk frihet.
Det här är avsnitt 98. Om någon skulle fråga dig så här, om du får lägga 15 minuter per månad för att slå börsen. Vad är din spontana känsla kring det?
Jag hade tyckt att det var så jäkla gött om jag visste att det var den enda tiden som krävdes. Alltså verkligen koncentrerad tid 15 minuter. Eller koncentrerad, vad säger man? Men annars är det ju, jag går ju konstanta tankar eller till och från. Det är som att man aldrig, du vet plugget. Man kan aldrig plugga tillräckligt mycket. Det är så det känns med börsen tycker jag. Man kan aldrig liksom typ analysera för mycket och grubbla och tänka och vrida och vända i sin portfölj.
Nej, egentligen ska
man
inte
vill. Nej, man ska ju inte göra det. Så hade jag fått 15 minuter i månaden och bara tjuk tjuk.
Ja,
Klart.
Ja, det hade ju varit skönt om någon kunde garantera det. Men vi har ju en sponsor till podden som är Stocksholm. Jag gillar namnet. Det är någon flört med Stockholm där, men man lägger till ett litet S. Så att det blir Stocks som är aktier då på engelska.
Ja, fiffigt.
Ja, nej, men de har ju tagit fram en algoritm som de säger, den här algoritmen slår börsen över tid.
Mm.
Och de har ju historisk data på att den gör det.
Mm.
De har data från 2007 där börsen har gått 7,99% sedan dess och deras algoritm har gått 27,39%.
Mm.
Så det är nästan 20% bättre i det här genomsnittet CAG då, som man mäter i.
Mm. Det är otroligt bra.
Ja.
Vad är deras avgift för att då få det här fantastiska resultatet?
Jo, det är så här, har man ett kapital under 20 000 så kostar det 12,99 per år. Och sen har man mellan 20 000 och 35 000 så kostar det 2,199 per år. Och har man över 35 000 så kostar det 2,999. Så det är ju så här, har man massa pengar så blir ju själva, alltså procentuellt blir ju avgiften då, så man kan ju se det som en slags förvaltningsavgift.
Mm. Mm.
Så blir ju den lägre.
Mm.
Blir det ju.
Mm. Men jag är så beredd på att lägga en högre avgift på något som verkligen kommer ge mig ett bra resultat.
Ja, men det fina med det här, det är ju att de säger att så här, testar du ett år och inte lyckas slå börsen, så får du din medlemskostnad tillbaka. Mm. Alltså de här 12,99 eller vad du nu har valt för prisplan, så får du tillbaka den.
Mm.
Det är klart, du riskar ju dina pengar som du faktiskt investerar om det skulle gå åt helvete då.
Mm.
Men det är ju, man får ju ta ett beslut själv om man tycker att det är rimligt att ta den. Man registrerar sig hos Stockholm och så får man liksom ett inlogg och så får man ett gäng olika aktier då som man ska köpa hos sin nätmäklare. Och sen en gång i månaden så får man en pling som säger att så här ska du omfördela i portföljen. Kanske köpa något nytt bolag, sälja något eller liksom fördela om innehavet då. Och så är det så. Så ska det ta ungefär en kvart varje månad.
Därav den gyllene kvarten.
Så är man sugen på att testa så kan man gå in på stockholm.com och signa upp sig. Och då har vi en rabatt. Man får just nu 2 månader gratis. Men använder man våran kod SM30 så får man också 30% på nästkommande 3 månader efter de här 2 månaderna. Då. Man ska också komma ihåg att det alltid är en risk att sätta in pengar på börsen oavsett. Man ska alltid göra sin egen analys.
Något som är också riktigt ruskigt bra, det är ju inte mindre än Fondo.
Ja. Det är en fantastisk tjänst som är billigast i Sverige på fonder just nu. Alltså om man ska köpa fonder.
Mm.
Vi sa ju det, jag tror det var för några veckor sedan här, att när vi pratade med Stefan på AUAG.
Mm.
Om man ska köpa någon av deras fonder så kostar de hos en annan nätmäklare.
Mm.
Så vi sett att det kostar 1,4% i förvaltningsavgift. Medans hos Fondo så kostar den 0,7. Det är ju halva priset. Och det beror ju på att de skär ner på vissa saker då, som att den här provisionen som de får från fondbolagen, att de kan ta den själva in i sitt eget bolag. Fast de väljer då att ge tillbaka den till oss som sparar.
Mm.
Vilket gör att de får ner avgiften för oss.
Mm.
Så att över tid så är ju det är sjukt viktigt med avgift när det kommer till långsiktigt sparande.
Mm.
För i fonder så kanske man framförallt ska vara långsiktig, kan ju vi tycka.
Ja, men också att det kan ju finnas anledning till att man då väljer att köpa en och samma fond till en dyrare avgift. Men då är det ju viktigt att veta vad är det jag betalar för. Är det något annat jag får genom att handla samma fond på en annan plattform?
Mm.
Eller är jag bara ute efter att få ut det mesta av mina egna investerade pengar?
Mm.
Så, och där väljer vi ju att helt klart få investerat våra pengar i en fond som vi tror på.
Ja.
Istället för att lägga det på en avgift som inte går tillbaka till oss själva.
Nej, och det är superenkelt hos Fondo. De har marknadens mest populära fonder. Man kan öppna obegränsat med antalet investeringssparkonton. Och det är som sagt provisionsfritt. Och man kan göra swish-överföringar till mig. Och det bästa av allt, man kan ha det här månadssparandet och sätta automatiskt att en pytsar ut ditt månadssparande i de fonderna som du har valt.
Mm.
Så jag tycker, sparar man i fonder så tycker jag Fondo är ett självklart val.
Mm.
Så gå in på fondo.se och hämta ner appen och kika.
Mm.
Och även här ska man ju komma ihåg att fonder, det är ju börsen. Och då får man tänka på vad är det man köper. Mm. Vill man ta risken? Det är alltid en risk.
Mm.
Så man, här, även här ska man göra sin egen analys.
Mm.
Nu idag så ska vi snacka om massa frågor som ni har skickat.
Frågor.
Ja, mm. Vi frågade ju på Instagram om massa saker ni undrade. Och så tänkte vi tar ett lyssnarfrågeavsnitt. Så att det här blir ju del 8 av våra lyssnarfrågor. Vilket man väl sett är det uppskattade avsnitt helt enkelt.
Mm. Mm.
Har du något att säga innan vi rullar igång? Eller vill du bara hoppa på
hästen? Nej, men vi hoppar på frågorna.
Ja,
tycker jag.
Då tar jag första frågan här. Den här kvinnan var snabb på det när vi frågade.
Mm-hmm.
Och jag sa till henne, den här frågan måste vi ta upp för den här är jäkligt spännande.
Mm.
Och den är ganska lång så jag ska läsa vad hon skriver här.
Mm.
Om man ändå har planer på att sälja huset så småningom, är det en helt vansinnig idé att sälja nu för att köpa till exempel ett året runt fritidshus för hälften så mycket och bo i det tills världens ekonomiska läge är stabilare. Jag tänker att man får ner kostnader för huset, investerar eventuell vinst på huset på börsen och ligger lågt tills lågkonjunkturen börjat vända. Det är sådana idéer jag får. Jag bor med en man, 2 barn, 4 och 6 år gamla. Vad har ni för tankar om det?
Min första tanke var väl huruvida det är ett säljläge. Alltså jag tycker det där är så himla svårt. Nu är vi inte så insatta eftersom vi absolut inte tänker sälja. Men det är ju verkligen en orolig tid att sälja sitt boende.
Mm.
Jag hade en kollega nu som skulle sälja sin lägenhet och det var så här, hon visste ju inte vad hon skulle förvänta sig och det såg verkligen jätteolika ut i hennes bostadsområde. Mm. Men alltså det var, mäklaren blev ju så chockad över att det var typ så här 20 pers på visningen och över 5 pers som budade. Alltså det var ju galet. Så för henne blev det ju en jättebra försäljning. Men det kan ju också vara ett riktigt kastläge att sälja också.
Ja.
Att man går med en ganska stor förlust för att sen på sikt så kommer bostadspriserna snarare öka igen.
Mm. Ja, men i och med ränteläget så är det väl, får man väl säga, att det är köparens marknad. Eller?
Mm.
Det går väl inte att säga något annat just nu. Det märker man när man tittar och man lyssnar på alla siffror som finns. Och hur mycket man ska lita på det vet jag inte. För hon fick väl ganska bra betalt för sin hela inne till slut, eller? Din kollega.
Mm, ja, ja.
Mm. Så att, det är väl upp det. Men alltså just det här att hon frågar ju här om man ändå ska sälja huset så småningom. Om det är bra här och nu.
Mm.
Jag tänker att det är lite som börsen så här. Alltså vi tenderar ju att sälja när det är som lägst och köpa när det är som högst.
Mm.
Skillnaden är väl då här att man så här, ja, men säljer man nu och köper nu så köper man ju också på någon botten för man behöver ju någonstans att bo.
Mm.
Risken är ju här att man säljer nu, bor någonstans där det är billigare och sen går priset upp och så köper man när det är dyrt igen.
Mm. Mm. Ja, men det är den bilden jag lite har framför mig, att det kan bli så. Och det är ju snarare det omvända vi vill ut. Alltså, vi säljer nu när det är på topp, om vi äger. Och sen, om det är möjligt, hitta någon så här enkel lösning tills vi är beredda på att köpa när det är lågt.
Ja, jag vet inte riktigt så här, varför hon egentligen vill bo i ett fritidshus. Då man kan ju lika gärna bo i en hyresrätt då.
Mm.
Ja, man kan tänka sig, det kanske är för att hon inte kan tänka sig det, jag vet inte. Men då är det för att man tror att, så här, att priserna kommer gå ner ännu mer för att köpa sen för att försöka tajma marknaden.
Precis. Och jag tänker, ska vi, det hon säger är ju att hon vill frigöra en del pengar för att låta dem jobba på börsen snarare. Ska, det är ju precis som du säger, med att det absolut bästa i det läget, om det är det vi handlar om, att ha något tillfälligt boende i väntan på lägre priser, är ju att vi vill liksom vara fullinvesterade på börsen nästintill.
Mm.
Och då är ju, som du säger, hyresrätt. Det går ju hyra ett hus också liksom.
Ja, men jag tänker då är ju risken ännu så här större att säga att man säljer nu.
Mm.
Det är dåliga priser, man får inte så mycket pengar. Man lägger pengarna på börsen, ja, som går ner.
Mm.
Och sen kanske det sig vänder då, så köper man huset dyrare.
Mm.
Men börsen fortfarande, alltså om man behöver, ja, se, alltså det finns ju, jag, för mig ringer det varningsklockor här.
Ja, och jag tänker också att vi har två helt olika tidsperspektiv på de här pengarna. Å ena sidan så har vi pengarna i ett boende och planerar att köpa ett annat hus inom en ganska kort tid, låter det som.
Mm.
I alla fall inom en femårsperiod som vi ser som ganska kort tid att ha dem på börsen till exempel.
Ja.
Och placera dem då på börsen där vi blir väldigt låsta till hur kursen går.
Mm.
Och det, nej men för mig blir det två helt olika tidsperspektiv på vad pengarna ska finnas till för. Och om det är så att den här familjen inte är beroende av att köpa nästa objekt inom en viss tid och verkligen kan tajma när det är köpläge sen på bostäder och att vi har en fin börsutveckling snarare.
Mm.
Men då behöver man ju verkligen låta sig styras av de marknaderna och inte att man är beroende av inom en viss tidsram. Liksom.
Nej, för hon skriver ju inte här någonting om när hon vill köpa ett nytt hus, alltså när lågkonjunkturen börjar vända. Alltså, jag menar, vända en lågkonjunktur kan ju ta många år.
Mm.
Och då är det så här, kan man tänka sig att bo i ett fritidshus under de åren, då kan man ju lika gärna kanske bo i det huset man bor i.
Mm.
Det beror på, de kanske har det svindyrt att bo i det huset, de kanske måste sälja.
Mm.
Då är det en helt annan femma. Så här, fan, vi måste ju ha mat på bordet liksom. Mm. Ja, men sälj. För att det,
ja, men precis. Sänka utgifterna här och nu.
Kanske kris liksom. Mm. Mm. Men så här, jag tror, hade vi varit i det här läget så tror jag att vi hade nog försökt bo kvar.
Mm.
Och vi hatar ju det här med att försöka tajma marknader.
Mm.
Det är ju liksom, ja det är klart det hade varit asbra att kunna bara, nu säljer vi på toppen här. Mm. Och sen så bor vi i en lägenhet och så bara rycker man liksom köpa på botten någonstans.
Mm.
Men har man familj och så, eller för oss i alla fall.
Mm.
Så vet jag att man hade tagit den risken. Liksom.
Ja, det här är en jättespännande fråga tycker jag. För
absolut,
att det är så många olika faktorer som spelar in om det blir ett klokt beslut eller inte. Och en bra plan. Jag tänker att sådana här idéer inte bör bara dyka upp. Utan att kanske ha det i åtanke. Att så här, vi är beredda på att om det kommer till ett rätt läge så är vi beredda på att sälja för att det faktiskt är det mest gynnsamma plan. Att det är liksom en väl utarbetad scenario.
Oh.
Liksom.
Oh.
Inte som
inget
dyker
infall,
upp.
Liksom.
Liksom. Ett infall i lite småkrisigt läge och inte ha en plan för. Alltså det behöver verkligen vara genomtänkt.
Men för jag dra en liten parallell till. Mm. Till det var lite så här vi gjorde med vår lägenhet helt ärligt.
Mm.
Men skillnaden var att vi sa så här till våra mäklare att för det här priset, då satte vi ganska högt pris.
Mm.
Under det här kommer inte vi sälja för då kunde vi tänka oss att bo kvar. Men vi sa att får vi det här priset, då säljer vi.
Mm.
Och då har vi kanske, då hade vi ju din sommarstuga, dina föräldrars sommarstuga. Så vi faktiskt kunde flytta ut till tills vi hittade något nytt.
Mm.
Och då kom vi säga att vi byggde det här huset då. Men det skulle lika gärna varit att ja, men då flyttar vi in i en hyresrätt.
Mm.
Det spelar ingen roll egentligen var man bor under tiden.
Precis.
Så det är också ett alternativ att hon skulle kunna säga ja, men vi säljer huset om vi får det här priset. För då kanske de till och med så här kan börja titta på andra och så kanske marknaden fortsätter ner. Och bara, men här då så hittade vi det billigare.
Typ. Ja, och jag tänker visst hade det fanns barn med i den här.
Ja visst, två barn.
Ja.
4 och 6 år gamla.
Jag tänker att alla planerna behöver funka. Alltså man bör ju ha...
Oh, ja. Det är förskola och det är
ja,
grejer. Och
så man blir ju helt kanske... tänka igenom. Det hade varit viktigt för oss. När vi bestämde oss för att göra på det här sättet, då visste vi att vi skulle ha en liten bebis. Och det var ju snarare att vi tyckte det var ypperlig idé, för helt plötsligt så var det bara en av oss som skulle behöva ta sig till och från jobbet om det var så under en ganska lång tid. Så, och ingen förskola.
Nej.
Egentligen bara ett jobb att förhålla sig till avståndsmässigt.
Ja.
Så hade det varit nu så hade vi kanske inte satt oss. Då hade det varit andra faktorer som spelade in för att man skulle offra liksom. Eller offra. Ja, men fattar du vad jag menar?
Ja, absolut.
Mm. Men riktigt bra fråga. Alltså det här är ju så roligt att diskutera. Hur man kan liksom snacka om att kunna bädda för sin egen ekonomi. Och liksom ta kontroll över att... ta kontroll över hur man kan skapa så goda förutsättningar för en bra ekonomi. Det här kan ju vara succé för den här familjen. Och det är ju fantastiskt att tänka i de banorna och hitta kreativa lösningar för hur man kan vinna på det rent ekonomiskt.
Exakt.
Och att det kan vara ett roligt litet äventyr. Det tyckte ju vi när vi liksom bara, wow, vi sålde och vi flyttade ut hit och det blev asunderbart. Och sen så.
Mm.
Det är härligt att kunna göra sådana saker som familj eller som själv eller vad som.
Nästa fråga här då. Vill du ta den?
Mm. Här kommer nästa fråga.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Och det här har vi tjötat om så många gånger och vi kan prata om det ännu mer. Frågan lyder så här. Vad är ränta på ränta och hur fungerar det? Den här personen undrar också var och hur sparar man?
Ja, hur man sparar ränta på ränta då, antar jag.
Ja, men det känns ju som att de är kopplade ihop.
Ja, absolut. Det är väl,
för att få till en ränta på ränta effekt, var och hur sparar man då?
Ja, exakt. Nej, men
du är grym på att förklara ränta på ränta effekten.
Jag vet inte fan. Alltså. Men det är inte så svårt. Jag ska bara så här, hitta rätt ord för det. Nej, men så här, när man sparar pengar, när man investerar pengar så kan man göra det antingen i fonder eller aktier. Vilket gör att de kan växa då. Eller gå neråt. Men säg att de växer. Och det gör de genom att man får avkastning på pengarna. Så antingen då, det kan vara en kursuppgång som gör att de går upp. Eller så kan det vara i utdelning. Att bolaget betalar ut pengar till oss för att vi äger aktier i det bolaget. Och ränta på ränta-effekten betyder ju då att vi fortsätter investera de pengar som vi har fått i avkastning. Så säg då att du har 10 000 kronor och så får du 1% ränta på de här 10 000 kronorna. Det gör ju att du har 10 100 kronor istället för... Så vi kan jämföra med att du har ett vanligt sparkonto som du har noll ränta på.
Mm.
På ett år så har du fortfarande 10 000 kronor. Men får du 1% i avkastning så har du 10 100 kronor på ett år. Då. Säg år 2 på ett vanligt sparkonto så har du fortfarande 10 000 kronor som är lika mycket år 3. Men om du har investerat dem då, fått 1% så har du 10 100 kronor och får ytterligare 1% på de här. Det betyder att du kommer ha 10 201 kronor året efter.
Precis.
Och fortsätter, eller får du 1% nästa år så har du 1% på 10 201 kronor, vilket är 10 303 kronor. Mm.
Så summan av det är att gör du en insats med i en sparform där få ränta, så innebär det att oavsett om du gör, ja, men om du bara låter pengarna vara så kommer de växa om du då får en avkastning.
Ja.
Men har du ingen ränta så kommer samma värde vara samma värde år efter år efter år.
Precis. Så att kort och gott du återinvesterar din avkastning kan man säga då.
Mm.
Och hur sparar man var frågan också va?
Mm. Hur och var?
Hur och var? Ja, du kan göra det hos vilken av alla nätmäklare eller som finns. Du kan göra det på Avanza, Nordnet, Fondo, Saver. Och det funkar med både fonder och med aktier. Det är väl kort och gott så. Det är, alltså, så här, med aktier så kan du få en utdelning då. Säg att du får en utdelning på 500 spänn som du får in på ditt konto. Då behöver du ju investera den aktivt då. Mm. Köpa mer aktier för de pengarna.
Mm.
Vilket du inte får i fonder, får du ingen avkastning eller ingen direktavkastning eller utdelning då.
Mm.
Så att det sker ju automatiskt.
Mm.
Så att har du fonder så sker ju ränta på ränta automatiskt. Bara det, jag vet inte, det känns svambligt ibland, men det, jag hoppas att man förstår den personen som frågar.
Här kommer en annan fråga då.
Mm.
Carolina undrar om våra bästa och sämsta ekonomiska beslut.
Ja, jag tror hon till och med skrev i det bästa och sämsta ekonomiska beslutet, tror jag.
Mm-hmm. Ja. Så verkligen, det var en topp och en botten.
Ja.
Mm. Oj, det här man rannsakar sig själv och sina beslut och val här i livet.
Jag har
och
man kan verkligen en tanke kring sämsta. Mm. Eller jag vet inte om det är sämsta, för vi har liksom inte, men det är något som gnager i oss.
Mm.
Och det är att vi inte äger en elbil.
Mm.
Nu är det ju höga elkostnader och sådär, såklart. Så att det är inte säkert att det är till. Men vi har ju räknat på det i och med att vi inte har valt att ha en elbil. Utan våran bil är, vi kan inte komma ner mer billigare än vad den vi har. Eller vi kan ju köpa en svinliten bil liksom. Men det är för det vi behöver.
Mm.
Men någonstans så kommer vi alltid tillbaka till att så här, ja, ska vi räkna lite extra på hur det är med en elbil?
Mm. Ja, men det jag funderar på i det är att när vi köpte bilen, det är en dieselbil, sen, vad har vi haft bilen nu i 3 år?
Ja, något sånt här.
Nej, du vet, i 2 år bara.
Ja, skit.
2,5. Ja, att, jag menar, den senaste tiden så har det ju bara exploderat med elbilar.
Mm.
Så det har hänt någonting. Alltså, min inställning till elbil är något annat nu än vad jag visste för då 2 år sedan när vi köpte en bil. Och frågan är så här med facit, eller facit är det ju inte, men så här, det vi vet här och nu, om det hade förändrat vårt beslut då, det är såklart, så kan man ju inte tänka heller.
Mm.
Men det var ju liksom ändå, det fanns ju där. Mm. Det var ju liksom inte främmande att det fanns elbilar för 2 år sedan och så.
Nej.
Men det, vi övervägde ju aldrig det.
Nej,
det
nej.
Hade vi ju absolut gjort nu om det var läge för oss att byta bil till exempel.
Mm.
Så vårt beslut här och nu är vi ju väldigt trygga med att nej, men det är det bästa för oss just nu att behålla samma bil liksom.
Mm.
Inte göra någon förändring. Men jag undrar om det hade varit ett bättre ekonomiskt beslut att faktiskt köpa en elbil för 2 år sedan. Eller väntat kanske vi inte hade kunnat gjort heller. Vi behövde byta bil. Men, så det för mig är en liten gnagare. Även om man hade behövt ställa, nu pratar vi ju drivmedel eller liksom kostnaden för att driva bilen.
Det är ju framförallt det som vi hängt upp oss på, tror jag.
Ja, sen så fick jag liksom en tankeställare med att en elbil har ju betydligt högre hjulkostnader om du ska byta hjulen. Så det är ju, då man skulle ju verkligen behöva nörda ännu mer för att kanske komma fram till om det rent ekonomiskt hade varit bättre för oss just nu.
Mm.
Vi kör ju väldigt lite, så skillnad om vi hade pendlat, alltså lite sådana saker. Jag tror,
Vi har inga lån på den är billig skatt.
Mm.
Nej, jag vet inte. En billig försäkring. Så att jag
är det är väl lite surt att tanka den just nu. Som för alla andra. Med fossildrivna bilar. Precis. Men ja.
Jag vet inte. Vi har ju sagt att vi ska räkna lite mer på det. Faktiskt vad det är liksom. Om vi kan ladda den på nätterna och, och lite sånt.
Bästa då? Bästa ekonomiska valet?
Ja, den får du ta.
Oj, det låter som att vi har beslutat oss vad det bästa är.
Nej, tänker att du kan få.
Ja, men jag är ju väldigt uppe i huset. Där det finns många riktigt, riktigt bra ekonomiska val där, tycker jag. Alltså, vissa har kanske varit mer omedvetna. Men det kanske det får vara också. Jag tänker bara hur vi har tajmat att vi fick köpa tomten i ett jäkligt bra läge.
Mm.
Materialkostnaderna för hus och bygge och allting. Också riktigt, riktigt bra timing innan saker och ting bara rusat iväg. Och överhuvudtaget kring husbygge. Hur ekonomiskt bra det har varit för oss. Hur gott det känns att vi har gjort den här resan hittills. Med att allt ifrån bra timing när i tid. Men också överhuvudtaget att bygga hus. Det har varit, det är en riktigt bra ekonomisk investering för oss.
Jag håller med dig. Alltså bara att så här, vår tomt gick upp på 9 månader gick upp med 1 miljon.
Mm.
Liksom. Och att, som du säger, jag tyckte det här med, jag tror att huset gick upp med typ 500 000 efter materialhöjningarna, grundpriset på huset.
Mm.
Och då har vi inte ens räknat med alla tillval vi har gjort på material där.
Mm.
Och, nej, och sen också att vi liksom har valt att bygga själva på övervåningen och bygga altan själv. Alltså allt sånt är också bra val.
Mm. Men rent ut sagt att vi använder våran tid för att göra ekonomiska vinster.
Visst.
Att det känns riktigt bra att vi gör så.
Ja, jag håller med. Hur har ni lagt upp ert bolån?
Mm, på tal om
just det,
hus.
Just det. Ja, exakt. Ja, men vi har delat upp den i, vad jag tror det är, 4 högar.
Mm, nu är det 4 högar, precis.
Jag varit lite så här för ett tag sedan innan räntehöjningen kom. Bara, fasen, varför körde vi inte rörligt helt och hållet liksom?
Mm.
Men det var jag jävligt glad för nu. Alltså, det är också en sådär. Det skulle också kunna vara på den förra frågan.
Mm. Det hade kunnat varit ett riktigt tråkigt ekonomiskt beslut om vi hade haft rörligt. Och nu fått rida med den vågen.
Jag menar, den största delen av lånet ligger på ett 4-årsavtal. Liksom.
Mm, mm.
Den är omförhandling om 4 år.
Mm.
Och jag menar, vi har en snittränta på våra delar då på 1,3 tror jag, något liknande.
Mm.
Vilket är, idag är det ju helt sjukt bra att ligga på det.
Och nu hade vi ju ingen aning om vad som komma skulle. Men visst fanns det med i bakhuvudet. Alltså, vi valde ju såklart att den fasta räntan blev något högre än om vi skulle liksom ta det rörligt. Men det var så otroligt liten skillnad. Så det var ju, det kändes löjligt att vi skulle behålla en rörlig ränta istället för att bara binda det, för att det handlade om ja, men det var ju så små marginaler. Ja. Så du var så här, men då kan vi lika väl behålla det. Och skulle det vara mot förmodan att räntorna gick ner ytterligare, då är det så här, det är fortfarande så jäkla lågt med snitt då 1,03. Att då kan vi inte ens gräma oss över om det skulle gå ner några procentenheter, 0,procentenheter.
Ja.
Så det var ju vi ganska medvetna om att så här, men vi låser det och vi är nöjda med det.
Ja, det leder oss osökt in på nästa fråga. Mm-hmm. Vad tror ni om boräntorna? Hur höga tror just ni att de kommer bli?
Oj. Ja, wow. Vad har vi om man skulle ha rörlig bolåneränta just nu?
Ja.
Det här tittade vi ju häromdagen. Vad var det banken erbjöd?
Jag tror de ligger på 3,30 någonting sånt.
Mm.
3,40 kanske på 3 månaders basis.
Mm. vad, om man skulle räkna lite på, för jag tror att det är mycket det som kommer styra hur illa kan det gå liksom för folk, för att det ska liksom slå ut hela liksom vardagspersoners ekonomi, och bara det svider ju för alla.
Ja, men alla som har en bostad, det, oavsett
som äger sin bostad, ja.
Oavsett hur mycket lån man har, alltså så kommer det svida lite.
Ja, men det är ju alltså, vi har ju en utgift som redan är tråkig, så när den ökar så blir det ju ännu mer surt och kanske dra ner på något annat och lägga på ränta. Så är det ju liksom. När någonting blir sämre för en så kommer det ju vara surt, även om vi hade haft det läget i när man går in i en bostadsaffär. Så ett sämre läge är alltid tråkigt liksom. Och frågan är snarare, vart går gränsen för vad folk i, alltså när blir en så tillräckligt stor grupp i hela samhället så omkullkastade att det liksom bara sabbar och fuckar upp hela liksom.
Ja.
Var går den gränsen? Det tror jag ligger mycket i.
Ja, det är en bra fråga.
Vad jag tänker så här, skulle räntorna gå upp till 8%?
Ja.
Vad innebär det om man har ett lån på, säg 4 miljoner?
Ja, då skulle det vara, det är ju 320 000 om året, vilket är 26,6 per månad. Ja. Liksom.
Hur många hushåll tror du som har gått då kanske från en snittränta på 1,5% när man tog lånet?
Ja.
Vad har man då i ränta? Vad är skillnaden liksom i kostnad?
Har man 1,5% så betalar man 60 000 per år, vilket är 5 000 i månaden.
Mm.
Istället för 26 000. Men alltså, ja.
Hur många tror du, vad tror du skulle innebära för hela samhället om räntorna skulle gå upp på en 8-procentig
nivå
med de här skulderna som folk sitter med?
Nej, men det kommer inte att hålla.
Vi är ju så otroligt skuldsatta i det här landet.
Ja, och det är ju inte många som äger sitt hus, om man vill uttrycka det på det sättet.
Mm.
Jag tycker ändå att man äger sitt hus även om man har lånat till det. Men det är ju inte många som sitter på och liksom har betalat av allting. För husen är ju svindyra, framförallt i storstäderna.
Mm.
Men jag menar, det är även, nu drar du 8%. Liksom. Jag menar, tar vi 5%? Så att det skulle landa, jag tror inte det hade hållit heller med 5% ränta. Mm. Det är 200 000 per år. Det är liksom 17 000 per månad.
Mm.
Om man har 4 miljoner i lån.
Mm. Och så och plocka ihop då det med ökade matkostnader och drivmedel och allt sådär som händer. Och vi vet ju också att jättemånga hushåll har kanske en marginal på någon tusenlapp i månaden. Det,
ja.
Alltså, vad fasen, om vi skulle gå upp på en 8% i nivå eller 5% i nivå. Alltså det handlar ju om många tusenlappar vi behöver kunna ställa om och ha marginal till. Ha ett sparande eller ha någon annan form av plan som ska funka för att vi ska kunna bo kvar eller ha liksom.
Mm. Men jag menar så här, innan så kunde man ju få bolåneräntor. Alltså den rörliga var ju liksom högre än den bundna räntan innan. Men så kommer det nog liksom. Det är nog slut på de sidorna liksom, att många får det. Men jag tror, om man ska bli mer konkret, så tror jag att vi kommer snarare hamna på en liksom, någon rörlig ränta som kommer ligga på 2-3% någonting framöver. Och sen kanske kunna binda på 4-5. Liksom, typ så här. Det lyser helt...
Ja, men jag tänker, nu svarar du på vad du tror att sen när det planar ut sig och blir lite mer stabilt igen.
Ja. Precis, men det är inte frågan om vad de tror här och nu. Nu kan man ju se vad de är.
Frågan handlar väl om, var tror vi att det blir liksom en peak?
En topp? Nej.
Nej, jag uppfattar jag som frågan.
Hur höga tror ni? Okay.
Ja, då förlåt, tänker jag så här, någon gräns på 5%, att vi kan vara uppe och toucha på 5% på en rörlig ränta. Det skulle vara...
Det tror inte jag.
Nej, det tror du inte.
Nej.
Jag tänker det.
Ja.
Jag vill verkligen inte se det.
Det är ju liksom så här, när hinner vi, när liksom trycks inflationen, det är därför vi höjer räntorna för att få inflationen på plats. Liksom. Nej, men 5%, jag tror att det är, ja, kanske där någonstans, 4 skulle jag sträcka mig till. Där någonstans tror jag kommer vara gränsen för att sen planas ut igen.
Återstår att se.
Fan vet vi.
Vad fan vet vi?
Inte ett skit. Nej. Inte ens bankerna vet. Jag menar, om du kan binda nu på 4-5%. Alltså, man ska absolut inte göra det. Tycker inte jag. Men det, de tar ju höjd.
Mm.
Så att så här, man kan ändå så här. Ja, det är där, det är deras
prognos.
Risk, jag vet inte, ja, prognos.
För att inte förlora.
Ja, men typ så.
Mm. Ja, det, vi får fortsätta följa. När jag har det här inspelat så ska vi se och jämföra sen när vi har det här bakom oss.
Precis.
Mm.
Hur gör ni för att spara el? Vad har ni för elavtal?
Ja, men jag är, det här kanske är...
Är det din nya lilla... kärleksbomb.
Ja, men jag sitter och pratar elkostnader. Alltså, nördigt.
Grr, du är sexig, älskling.
Ja, men på jobbet och lunchen och bara, hur gör ni när ni sparar el? Men jag har en kollega, hon är lika nördig som mig med att det blir liksom, det här blir ett game.
Mm.
Hur drar vi ner på elkostnaderna? Jag gillar den då. Även om det kanske ibland känns lite overkill, men jag tycker det blir roligt, så att det är helt okej för mig att man tycker att det är lite löjligt petigt. Men vi har ju verkligen nördat ner oss i hur vi kan se efter. Vi har ju timpris på el, så därav så blir det ju lite av en sport att ha koll på när det är billigare och dyrare. Det här var någonting som jag inte riktigt tänkte. Det här var liksom lite omedvetet val. Jag var för oinsatt i hur elkostnaderna fungerar med olika elavtal. Om man, så här, mina föräldrar har ju samma pris jäms över.
Spotpris, så att kalla.
Mm. Och nu senaste veckan så upptäckte jag liksom fördelen med att ha timpris. Liksom. Hur vi ska använda det. Liksom.
Men det är ju som igår kväll när vi ska, innan vi ska gå och lägga oss. För vi kör ju numera diskmaskinen på natten för att det är billigast. Mm. Då ropar jag till dig. Älskling, vilken timma är det som billigast? Ja, men 02.
Uh-huh.
Så, då sätter vi diskmaskinen så att den ska gå där vid 02 någon gång.
Men så här, vi har ju aldrig använt inställningen på att fördröja diskmaskin, tvättmaskin och sådana saker.
Mm.
Så det är ett spartips hur vi drar ner på elkostnaden.
Ja, och jag fick också på Instagram fick vi ett tips från en av våra lyssnare om våra Nibe värmepump.
Mm.
Att vi kan koppla upp den till Nibe Uplink.
Mm.
Och så finns det en sån smart funktion att den kör på något sätt när det är som billigast pris.
Mm. Mm.
Vilket vi ska installera nu.
Verkligen.
Som vi inte har gjort innan. Och det där är ju också jävligt kul att se hur det, vad det är för effekt.
Mm. Sen, vad gör vi mer? Alltså det är väl den största omställningen. Sen har
Du skäller ju på mig. Du står ju och skriker på mig när jag kommer ut i duschen.
Du klockade mig också häromdagen och tyckte att, och knorrade lite, att det gick ju inte snabbare än vanligt i alla fall.
Ja, men det är ju för att du börjar någonstans. Men, ja, men alltså, jag är ju en riktigt lång duschare annars, och helt plötsligt får man smäll på fingrarna.
Mm.
För det kostar ju att värma upp vattnet.
Ja, men jag duschar ju däremot lite mer skållhett än vad du gör, så det kanske jämnar ut sig att jag duschar
kortare. Ja, det gör du faktiskt.
Ja, det gör jag faktiskt. Men en annan sak är ju nu är det ju inte varit aktuell hittills. Det var det någon dag förra veckan typ, att höstrugget kom in. Och då är vi mer medvetna om att kanske dra på en brasa för att få till den lite extra goda värmen. Så.
Mm.
Och snarare försöka sänka ner våra inställningar på värmepumpen.
Just det, och du går ju upp mitt i natten och kokar ditt kaffe till morgonen.
Det hade man egentligen kunnat gjort.
Och sen, vet du vad du gör då? Jo, men så här, du gör ju så här faktiskt. Det här är sanning.
Mm.
Du går ju upp mitt i natten när det är som billigast. Kokar ditt kaffe.
Och dricker du också?
Nej, tysta nu. Och så kommer du upp, och sen kommer du upp på morgonen och så häller du över det till en takeaway-kopp.
Nej.
Jo, så här gör du. Nej. Och så kommer du till jobbet och så värmer hon det på jobbet i deras mikro.
Alltså, men
det är
vet
så
du,
sjukt, nej, det är vet så sjukt beteende. Alltså, och din kollega blir så nöjd när du pratar med henne och bara, kolla, här jag drog ner igen.
Vet du vad det är? Nej, vet du, det vore slösaktigt att göra så.
Alltså,
för jag kokar inte ens kaffe här hemma. Jag tar det på jobbet.
Ja, det är klart, älskling. Snylta var jobbiska.
Men du, det bästa var ändå förra veckan när vi pratade om så här, ja, men vi ska duscha ikväll. Mm. Och så var det så här, men nej, men jag tror jag skiter i det. Vi ska ju till simskolan imorgon. Duscha där istället.
Alltså, det är så jävla sjukt. Så bara, ah, varm lång dusch.
Varm lång, stå där en halvtimme.
Ja, men sista frågan här nu. Mm. När ska ni komma ut med vilka ni är?
Oj, ja. Precis, det har vi ju tjatat om ett x antal månader.
Fan vad vi är sega med det.
Ja, vi är långsamma. Men vi har ju faktiskt, för ett par veckor sedan fotade vi oss.
Ja.
Det var en photoshoot.
Ja, men lite
photoshoot.
Så.
Mm. Photoshoot på oss.
Ja, men helt vi normalt. Ska ju ha nya liksom, profilbild på Instagram och liksom, lite ny bild på poddomslaget och sånt. Mm. Och vi ska ju ändra innehåll på Instagram där vi kommer... Mm. Sitta och snacka. Alltså vi har gjort upp en liten idé här på. Mm. Så att det kommer nog, jag ska säga, inom några veckor.
Ja.
Så är det nog klart.
Men jag vill verkligen understryka att det handlar ju verkligen... Jag har inget behov av att synas.
Nej, men det är ju det som är det hela vidriga till att jag tror att det har tagit lite längre tid. För att det känns så, och ju längre vi tar ut på det, så jobbigare blir det. För att det blir som att så här... Oh, nu är vi här. Ja, vilket är så jävla äckligt. Man bara,
face reveal.
Ja, men precis. Det handlar inte om det, utan det är ju snarare om att så här, vi vill skapa annan typ av innehåll nu.
Exakt.
Vi vill snarare kunna snacka med våra följare och lyssnare. Mm. Och bolla och skapa kanske lite så roliga event. Mm. Och, alltså, det finns så mycket andra möjligheter.
Ja.
Så det handlar ju om det. Så att, men det
är på gång. Det är på gång. Ni kommer få se annat framöver.
Ja, kul att ni lyssnade på det här avsnittet med era egna frågor. Hoppas ni fick ut något av dem. Hoppas de var lite olika.
Mm.
Eller jämfört med tidigare.
Mm. Nu ska vi packa för Spanien.
Jävlar vad jag ska äta. Paella.
Ja. Kom, vi ska åka till Malaga.
Dricka sangria.
Säger jag så här rätt nu? Du gnäller och skrattar åt mig hur jag säger.
Malaga.
Så kom gärna med tips på vad vi inte får missa.
I Malaga. Ja, gör det. Och skriv till oss på sparmarknad@gmail.com eller på Instagram där vi heter Sparmarknad. Och glöm inte att följa oss.
Hej då!
Ta hand om er.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.